du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Gött att få sjunga den här sången. Stå gärna kvar lite grann ni som är här inne. Välkomna att lyssna i min faders hus, i min faders plats, eller faders hus, där finns det plats för oss, det finns utrymme för oss, därför att vi är Guds barn. Och det är fantastiskt att få börja gudstjänsten med bara veta att våran identitet, det är att vi är Guds barn. Vad är vi för någonting? Vi är Guds barn. Så säg det till dig själv, att jag är ett Guds barn. Och om du inte är den, så vill jag att du ska ta reda på hur man blir det. Och du kommer att få reda på det här under gudstjänsten. Du kommer också att få reda på här under förkunnelsen hur man kan få liv från Gud och hur man kan få bära mycket, mycket frukt på många platser. Men det kanske inte är så lätt att bara trycka på knappar. Det kanske finns en plan från Gud för detta som du inte har tänkt, som du inte har praktiserat än, men som kommer att göra att det bara händer någonting i ditt liv och du förstår, wow, jag kan bära mycket frukt. Så jag tackar dig Gud för att ditt ord ska gå ut. Dessa sanningar ifrån Johannes evangelium kapitel 12 ska gå ut, Herre. Och du har redan rört vid våra hjärtan och vi vill att det ska vara som en uppenbar så att vi ser och att vi förstår, så att vi också kan förkunna för andra det som du har sagt till oss. Och göra det med glädje och med frimodighet i Jesu namn. Nu är det speciella tider så vi kan ju inte hälsa på varandra på normalt sätt och krama om varandra på normalt sätt, men man kan ju nicka lite och gör lite hälsningar så vet att vi i alla fall ser varandra. Och du som är med och ser digitalt eller via tv eller om du scrollar i din telefon, så är du bara så välkommen. Varsågoda och sitt. Tack så mycket Kevin och teamet. Det är, var fantastiskt bra. Förra söndagen så predikade Boris om den här berättelsen när Jesus uppväcker Lazarus ifrån de döda. Han har varit 4 dagar i graven och så bara kommer han ut och så får han ta loss alla de här bindlarna och så sätts han fri och så lever han och bor där tillsammans med alla de här människorna. Han som hade varit i graven 4 dagar. Och Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och klart att det var rätt så starka ord när han sa det, därför att människorna hade någon som hade dött och som nu bodde bland dem. Sen är Jesus i nästa kapitel talar om sig själv och att han själv ska dö. Då blir de väldigt nervösa och tänker, nej, så här ska det inte gå till. Han säger att han måste upphöjas först. Nej, 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 men så här ska det inte gå till. Och så här tänkte man att när människosonen kom, när Messias kom, då skulle han bara vara kvar på jorden och så trodde man att allt skulle upprättas. Allt skulle bli bra direkt. Man förstod inte att han kom med ett andligt rike som skulle manifesteras mer och mer. Och det här, nu när vi kommer in i händelserna, så är vi i Johannes evangelium kapitel 12. Så följ med mig från vers 20. För nu är det en högtid och under de här högtiderna som judarna hade så kom också människor från andra länder som ville söka Israels Gud. Och en del var proselyter, alltså man hade redan börjat tro, men man var inte judar, man var hedningar, man kom från ett annat folk. Och så står det så här, under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. Om det fungerar tekniskt så ser du också en text här. Och de kom för att tillbe, det är väldigt viktigt att förstå, att man kom inte bara liksom för att man var nyfiken, utan för att böja sig och sträcka sina händer, böja sina knä och tillbe den sanna och levande guden. Men man kände inte Messias. Messias var ju mitt ibland dem. Men de här grekerna, de var så nyfikna. De ville ha liksom ett eget möte med Jesus. De ville inte bara höra talas om honom, de ville få en träff med Jesus. Så de säger så här, så står det så här. Det kom nu till Filippos som var från Betsaida i Galileen och bad honom, Herre, vi vill se Jesus. Tänk att man hade så mycket respekt för en Jesu lärjunge. Kanske var typiskt att de kom från en annan kultur. Och liksom, herre, vi vill se Jesus, säger de till Filippus. Och Filippus då, han gick och talade om det för Andreas. Och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Alltså jag gillar det här med Filippus och Andreas. De är de här nära lärjungarna. I första kapitlet i Johannes så är det Andreas som börjar följa Jesus. Och vad gör Andreas? Han säger till sin storebror Petrus, kom och se, vi har mött Messias, vi följer honom. Alltså man bara förstod att det var någonting. Andreas var en sån. Och när Filippus blir kallad av Jesus, då tar Filippus med sig Natanael, kom och se. Alltså de här lärjungarna, de var så nära Jesus. Händer det igen? Ja, i kapitel 6. Det är tusentals, kanske 10, 20 tusen människor. Och de har ingen mat. Och Jesus undrar, hur ska vi göra? Ja, men det finns ju ingenting, säger Filippus. Och Andreas, liksom han har en lösning. Han har en fantastisk lösning. Han säger så här, jag har en liten pojke med mig. Och han har 5 bröd och 2 fiskar. Så det var Filippus och Andreas igen som samarbetar med Jesus så att människor får möta honom. Att bli mätta i magen, får helande, får frälsning och syndernas förlåtelse. Och här är det igen. Här är det människor från en annan kultur. Vilka är det som samarbetar med Jesus? Vilka är det som har koppling till den här kulturen? Vi skulle säga de här invandrarna. Vilka är de här människorna som är så nära vänner med Jesus? Att man frågar dem, hur ska vi möta Jesus? Hur ska vi uppleva frälsningen? Hur är det med oss? Är vi där? Är vi kopplade med människor runt omkring? Eller är vi bara i våran lilla frikyrkobubbla? Eller är vi med människor på ett sånt sätt? Och även nya kulturer från andra länder. Människor som vi kanske inte förstår, är lite osäkra inför. Och ibland också, men Gud hjälpa oss, ibland föraktar vi. Men Filippus och Andreas, de bara var där. Och så säger de, Jesus, Jesus. Och så säger Jesus till dem som är ett ganska märkligt svar. Vers 23. Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Kan också stå upphöjas. Amen, amen, säger er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rikt med frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Alltså, vad händer? Så nu de vill se Jesus. De vill träffa Jesus. Och så talar Jesus på det här andliga sättet. I en illustration, i en bild. Varför gör han det? Jo, det är för Jesus han vill säga någonting om sin död. Om sin uppståndelse. Men han ger också lärjungarna budskapet att det kommer att vara samma för er. Som för mig. Inte att vi ska dö på samma sätt som Jesus på ett kors för andra synder. Men att vi ska dö bort från oss själva. Och det liv som står här, den som älskar sitt liv förlorar det. Det är inte det här liv så är, det andliga livet som ska dö. Utan det ordet som står är psyke, som på grekiska betyder det själsliga. Så det är vårt egen liv. Alltså känslan, viljan, förståndet ska underordna sig Jesus. Och när det står så här att den som förlorar det livet eller som till och med hatar självlivet i den här världen, han ska bevara det och han ska vinna det till evigt liv. Så är det en så viktig sanning. Så vi får inte krympa ner den eller kompromissa bort den. För då blir människor förvirrade. Man förstår liksom inte att det är det här det handlar om. För att det ska bära frukt och bli ett evigt liv. Det här lilla vetekornet som alla kände till på den tiden. Ni vet, det blir ett strå och så blir det ett ax. I det här axet som är som en skida eller som en behållare så finns det massor med frön. Kanske 30, 60, 100 frön, vetekorn. Om bara de här kornen ligger i en lada så finns livet i dem. Men det blir bara ensamma korn. Det är likadant för oss som kristna. Om vi bara tar emot Jesus och så har vi våran tro, behåller den för oss själva, men lever precis som vanligt, älskar liksom vårt ego precis som vi gjorde förut, så är det fortfarande bara så att livet är som i en behållare. Det kommer inte ut. Det bär inte frukt. 30-falt, 60-falt eller 100-falt. Så därför så säger jag till er nu, ni som är nya i tron, ni som lät döpa er, när ni begravde den gamla människan i dopet här för 14 dagar sedan, så ska ni också hålla före att det gamla, det är dött. Ni lever ett nytt liv där ni själva kommer på andra, tredje, fjärde, femte plats. Alltså Guds vilja kommer först. Guds vilja med andra människor kan vi ge efter. Hur kan jag säga det? Vi ska ge efter för det. Det finns det en väldigt bra bild på det här. Först vill jag bara säga att en del tycker det är så obehagligt att det står att vi ska hata våra liv. Men det grekiska ordet betyder också att man prioriterar något annat före. Så ordet betyder att du väljer Gud före dig själv. Det innebär inte att du ska hata dig själv. För i Bibelns sammanhang så står det att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta. Vi ska älska vår nästa som oss själva. Så den personlighet, det som Gud har gjort oss till, det ska vi älska och det ska vi uppskatta. Men det egot, självlivet, det måste komma underordna sig Guds vilja. Vi kommer inte först längre. Nu ska jag lära er lite engelska. Jag kan inte så mycket engelska, men det är ett speciellt ord. Och det kommer också en sång efteråt här också när teamet sjunger att vi ska yield to you. Alltså vi ska yield, Y-I-E-L-D. På engelska betyder det att man, vad betyder det? Man ger upp sig själv. Man ger efter för Gud. När jag var i USA så tyckte jag det var så speciellt när man körde bil och så stod det på lämna företrädesskylten yield. Alltså, ja men det måste jag, det är någon annan som går före. Jag har inte rätten, det är någon annan som ska gå före. Och så är det kristna livet. Först Gud, så är det din vilja. Men det kan också vara så att Gud, du vill att jag ska tjäna en människa här. Så min vilja, jag ger upp min vilja. Men hör här nu, det här är fantastiskt. Samma ord yield på engelska betyder också skörd, vinst, avkastning i samma ord. Visst är det fiffigt? Visst är det bra? Att det finns sådana värdeladdade eller betydelsefulla ord med många bottnar. Så i samma ord, yield, så när vi ger upp så står det också att vi vinner. Så vem är det som vinner? Den som ger upp sig själv. Jag tycker nästan att man kan säga ett litet hjärta i sitt, litet halleluja i sitt hjärta, eller hur? Eller man kan vinka lite eftersom man inte får, när man vill inte störa grannen här. Så du får säga tack Jesus. Men du kan också säga till Herren så här: jag söker ditt rike först och din rättfärdighet. Jag älskar dig först, men också min nästa som är själv. Men jag kommer inte först. Jag roffar inte åt mig. Nu kan det här vara lite svårt att förstå att det finns olika ord för just liv. I grekiskan så finns det bios. Det betyder det fysiska livet, att vi existerar. Det har vi i biologin. Men också psyke, känsla, vilja och förstånd. Men också liv, zoe, som betyder andligt liv. Men också evigt, meningsfullt liv som aldrig tar slut. Den som tror på mig ska leva soe om han än dör. Alltså det finns ett liv som blommar ut när vi dör bort från psyke. Är ni med vad jag menar? Men vi ska fortfarande ta vara på våran kropp. Vi ska fortfarande vårda våran själ. Men det kommer inte först. Och vi ska fyllas av helig ande som hjälper oss att överflöda av Guds form av liv. Så är! Halleluja. Jag ska läsa texten vidare. Och sen ska jag göra någonting oväntat. Så scrolla inte ner, scrolla inte bort. Det kommer någonting väldigt oförutsägbart snart här. Så står det så här i vers 27. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Vad var det för stund? Det var att han var ju där i ett Getsemane. Han var där i kampen. Han visste att han skulle dö. Han skulle ge sitt liv. Han skulle offra sig. Men ändå så har han ju en själ. Han har ett psyke som bara säger nej, nej, bevara mig, orkar inte, orkar inte. Är det någon mer som har ett sånt psyke här? Come on, är det bara jag? Alltså när jag blir utmanad av Gud att göra någonting svårt. Så ni kanske tror att jag är så automatiskt född, from, helgad. Inte. Jag protesterar i hela mitt psyke. Det kan bara vara att jag ska vittna för någon. Att jag ska hjälpa till med någonting som jag tycker är tråkigt. Att jag ska offra någonting bara för att någon annan ska få det bättre. Att jag liksom ska förlåta någon som jag helst bara skulle vilja göra så här med. Det kan vara någonting sånt i mitt sinne. Är det någon som känner igen sig? Man får chans att roffa åt sig, få lite mer. Men så är det någon annan som säger, du ska ge, du ska flytta på dig. Den ska få det bättre. Vad du får, det kan jag inte lova dig än, men nu ska du backa ett steg. Det är en kamp i vårat psyke. Men vi har ännu inte utsätts för att vi ska ha gett våra liv rent fysiskt. Men vi är kallade att varje dag 24/7 vara beredda att ge upp och ge efter för att vi ska få vinning och vinst i den frukt som Gud har tänkt om våra liv. Så hur ska man då se Jesus? Frågar du grekerna. Jo, genom att Jesus dör för oss och blir uppväckt ifrån de döda och alla ska se honom. Men också så skulle de se Jesus genom att lärjungarna gav upp sig själva och följde honom. Och så lyste det Jesus genom lärjungarna. Och det kan man ju inte säga att det gjorde så mycket i Petrus när han misslyckades. När han liksom svär och förbannar att han känner inte Jesus. Eller när de springer runt liksom som förskrämda råttor innan korsfästelsen. Alltså då var det inte så mycket att man såg inte så mycket Jesus. Men innan det när de bara var med Jesus tänkte de, vi bara följer honom. Vi har beskydd, vi har makt, vi har triumf, vi är på den segrande sidan. Men så kommer det där, jag skrev upp mig själv. Det var inte jag skulle få makt. Det var inte att jag skulle få massa härlighet bara. Utan jag skulle ge mitt liv jag också. Och bli en Jesu lärjunge 24/7. Och när jag ger upp mig själv så kan Kristus lysa i mig. Hans ande som bor i mig. Så var det ju för Petrus när han blev fylld av helig ande. Och när han predikar på pingstdagen så är det 3000 människor som tar emot budskapet bara direkt och låter döpa sig. Och den första församlingen föds därför att man såg Jesus i Petrus och i lärjungarna. Vi människor, de vill ha väckelse. Det är många, jag vill ha väckelse, vi ber om väckelse. Väckelse betyder nytt liv. Nytt liv får vi när vi dör bort ifrån oss själva. Väckelsen börjar hos mig, hos dig. När vi bara säger, nej men jag ger mig. Jag, inte jag först, utan Guds vilja först. Och så vågar jag vittna. Vågar jag berätta. Så visar jag kärlek istället för själviskhet. Då visar jag kärlek istället för hat. Förlåtelse istället för hämnd. Generositet istället för att jag roffar åt mig. Förstår ni att det finns människor som vill se Jesus i församlingen? Vi är ju Kristi kropp. Och det ska ju finnas en Jesus, en Herrens ande i kroppen också, eller hur? Hur då? Att inte vi är för mycket kropp. Vi är inte för mycket kött, utan Jesus är det. Halleluja! Jag tycker det är en riktigt skaplig predikan. Och nu tycker du också så kan du göra så här. Eller så kan du säga yes, eller halleluja. Eller ännu bättre, ta emot Guds ord. Ta emot de här sanningarna. Han fortsätter att läsa. Det här är ju helt fantastiskt, tycker jag. Fader, förhärliga ditt namn, vers 28. Då kommer en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: denna röst kom inte för min skull, utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då sa folket till honom: vi har hört i lagen att Messias skulle stanna kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Jesus sa till dem: ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Han avslutade sin offentliga tjänst genom dessa ord och var bara tillsammans med lärjungarna här för en tid innan korset. Så det här är ju så viktigt att förstå vad Herren säger. Han ropar ut till den här världens barn, till grekerna, till judarna, till lärjungarna, till dig och mig. Om inte vetekornet faller ner i marken, blir planterat och dör, så blir det bara ensamt. Men om det planteras så bär det massor av frukt. Så om vi låter oss planteras av Herren själv, så bär vi massor med frukt. Och så slutar han i versen att tala om ljuset. Och jag tycker att det är så speciellt när han talar om ljuset. För ljuset och frukt har en väldigt stor betydelse. Hur många av er har ätit ananas i Sverige? Mango i Sverige. Hur många av er har ätit ananas, mango i andra länder? I Thailand, Sydafrika, Filippinerna. Alltså när jag äter min första ananas i Thailand så känner jag mig lurad. Varför det? Därför att ananasen var så otroligt söt och god. Men den var ju skaplig i Sverige också. Men i Thailand var det precis som att det var så sött, det var så gott. Så vi skippade lunchen, Pernilla och jag, på våran semester där. Vi bara åt ananas. Nu tänker du, vilken göttegris. Ja, det var jag. Det var väldigt, väldigt bra. Men så kom man hem till Sverige och så undrar jag, vad är skillnaden? Och så säger någon som kan, det har med solen att göra. När ananasen eller mangon får mogna i solljuset, värmen och solljuset, då kommer sötman och smaken fram. När vi lever i ljuset, så kommer sötman och smaken fram. Då ser man mera utav Jesu godhet i våra liv. Annars är vi kanske klampa fram så några religiösa varelser. Vet du, den där som går till kyrkan också. Eller de kanske ser på mig, den där prästen, du vet. Alltså, så jag vill ju att det ska vara ljus så att det smakar gott och sött. Inte sötsliskigt. Utan gott. Guds godhet ska synas i församlingen. Vi vill se Jesus, sa grekerna. Människorna som kommer till församlingen eller möter oss var vi än är, de vill se Jesus på våra arbetsplatser, i vår släkt, på badmintonbanan. Må Gud hjälpa mig. Det kan vara på ett annat sätt. Jag tror att väckelsen är här i samma stund som det nya livet får övervinna vårt själviska jag. Sen är det bra att vi ber också. Ber och halleluja och ber. Det ska vi göra. Men Gud har kallat oss att dö bort ifrån oss själva. Och så kommer hans kraft och bara uppfyller oss. Hör här nu. Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. Man vill kamma hem vinningen, men så ringa frön. Ja. Jag förstår att ni är chockade, jag med. Och jag ber om förlåtelse till mina barn och min fru som jag har skämt ut med nu här. Men jag fortsätter. Jag fortsätter med den här hiphop-sången som skrevs för säkert över 20 år sedan. Inte utav Timbuktu, men han sjöng den. Lalle sjunger den fantastiskt nu. Vi har inget tillstånd att visa den via YouTube. Men jag fick sjunga den. Eller vad det nu var. Rappa den. Så jag tar med den igen och du kanske vill ha med också. Tänk på budskapet. Alla vill till himmelen. Alla vill ha härligheten. Man vill ha Guds godhet. Man vill ha det eviga livet. Man vill ha frid, rättfärdighet, kärlek. Men få vill ju dö. Hängde ni med? Alltså denna världens barn skriver sånger därför att man längtar efter att det ska hända. Man vill inte betala priset. Man vill inte dö. Men man vill ha himlen. Alltså om vi som kristna inte förstår och tillämpar det här i våra liv så kommer världens barn att fortsätta sjunga så här. Men tänk om de förstår att de kristna, de har himlen här och nu. De har Guds rike här och nu. De har inte mindre problem, mindre motstånd än vad vi har. De lever på samma planet. Men de har himlen i sina hjärtan. Därför att de dör bort ifrån sig själva. Har uppståndelsekraft. Har liv. Har liksom ögon som bara säger jag älskar dig. Jag bryr mig om dig. Har handlingar som säger att Guds godhet råder idag. Så jag tycker det är tragiskt. Och vi tänker man kan göra om sången lite. Men vi försöker. Alla vill till himmelen men få vill ju dö. Man vill kamma in vinningen men så inga frön. Man vill ha sin bit av kakan och man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka men vägrar att ge. Alltså bara upplever denna världens system är besegrat. Det står ju så, denna världens härskare, han är utkastad genom att Jesus dog på korset. Så har han vunnit en evig seger och han har vunnit seger över synd och död. Och det är manifesterat genom uppståndelsen ifrån de döda. Halleluja! Men vi kan också vara med och manifestera. Guds rike är här därför att vi dör bort ifrån oss själva. Och så kommer himlen, friden, rättfärdigheten här och nu. Alla vill till himmelen. Och jag måste dö. Därför att i min död så kommer hans liv. Alla vill till himmelen. Men få vill ju dö. Men vi som kristna är kallade att dö och uppstå med honom i hans underbara kraft. Filipperbrevet 3:10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och bli lik honom i en död som hans. Dela hans lidande. Vi får ju inte ta bort den sanningen och tro att vi bara ska få uppståndelsekraften. Hänger ni med? Tycker ni att det är bra? Men visst är det lätt att säga halleluja. Men det här är ju 24-7. Så jag bara säger. Jag är med dig i den här kampen. Jag är med dig i den här efterföljelsen av Jesus. Den börjar när jag går upp på morgonen. Den är där när jag vaknar på natten, för det gör jag ofta. Den är där när Herren säger, Christian, säg det, gör det nu. Jag ska förkunna det här budskapet. Herren säger till mig, du ska ringa det samtalet. Jag säger till Herren, det passar inte nu för jag förbereder min predikan. Och det kan bli så att jag tappar fokus på min fina predikan om jag tar det samtalet nu. Herren säger, det är tajming nu. Nu är stunden inne. Och jag säger, det får bära eller brista. Förstår ni att jag fortfarande är osäker? Men nu dör jag bort ifrån mig själv. Jag tar det samtalet och den här personen svarar. Tänker jag, typiskt att jag inte kommer undan. Varför kan det inte vara så det brukar att de inte svarar och så kommer man undan. Och så kan man skicka ett sms och så. Det bara svarar. Samtalet upplevs bra, åtminstone från mig. Och det slutar ännu bättre. Halleluja.
Och vad händer efteråt? Jag får frid och glädje och rättfärdighet. Jag tänkte nästan, om någon ser på mig nu så ser de nu att jag lyser för jag är lite lättad. Men innan gick jag där. Jag struntar i det. Känner ni igen er eller? Jag tror att de flesta känner igen sig det här. Så är det liksom avskalat. För att tala bildspråk. Så är det när det kommer till efterföljelsen i vardagen. Det är små, små händelser, små, små beslut och ibland jättestora beslut. Men i alla de här besluten så får Kristus vara med. Hans ande får vara med. Och jag säger nej till mitt själviska jag och ja till det som är Guds vilja och Guds plan. Och hur får jag hjälp med det? Genom att Guds ord styrker mig. Genom att den heliga ande styrker mig. Och därför så tror jag att jag säger amen där. Jag har ingen aning vad klockan är, men jag tycker att det får räcka nu. Du får läsa mer en annan gång och du får fortsätta lyssna. Lovsångarna kommer. Jag vill gärna ge med och be för dig. Och jag vill gärna be den här bönen innan vi ska sjunga den här sången om yield. Om att ge oss och att vi ska förstå att det är en sån vinning i det här. Att vi ger upp oss själva och så ger Gud oss segern. Vi avstår från att roffa åt oss och så ger Gud oss gåvan. Vill du det? Ska du lyfta en hand emot mig? Du som bara vill vara med i den här bönen. Gud välsigna dig. Du som också sitter och lyssnar eller med. Bara säga, nej men jag, det här tar jag emot. Jag tar emot det här budskapet om vetekorn. Så bara lyft en hand du också. Och när du lyfter din hand så kan du tänka dig att när jag lyfter min hand nu så säger jag att jag vill plantera mig. Jag vill plantera mitt liv. Jag vill liksom falla ner och tillbe Gud och säga, här är jag. Herre, jag vill att din vilja ska vinna över min egen vilja. Jag vill till och med att din vilja ska bli ett med min vilja. Och jag vill, Gud, bli övertalad av dig att göra det rätta. Och du säger också, jag vill vara med i processen, för det är en process. För mig kan det ta flera dagar. Jag får ibland frågan, Christian, kan du göra det? Eller kan du åka dit? Eller skulle du kunna tänka dig? Och precis när jag svarar på det där, ska svara på det där mejlet eller få det här samtalet, så är jag bara, hur ska jag komma undan? För jag orkar inte. Jag vill inte, för det är obekvämt. Men så vet jag av erfarenhet att jag inte ska svara direkt. Om jag liksom inte är så mycket i anden att jag bara säger, ja, jag dör. Ja, jag gör det. Men jag är inte där så ofta och så snabbt som jag förmodligen borde vara. Jag vill ta den här tiden och säga, Gud, innan jag svarar ja till det här, och det är någonting som är lockande och frestande, som kanske inte alls är Guds vilja men verkar så bra, eller någonting som är så svårt och så tufft att jag bara måste dö bort ifrån självet, så vill jag säga mitt ja i den heliga ande, för då vet jag att Gud också ger mig kraften att utföra det som jag lovar att jag ska göra. Så är det om man så har en uppgift i församlingen. Så är det när man gör ett uppdrag, kanske på sin arbetsplats. Man bara vet att Gud vill att jag ska göra det här. Så är det när man är där och vill vinna människor och vittna för människor. Att Gud, jag sa ju att jag skulle tala, att jag skulle berätta. Och så kommer den här fruktan och säger nej. Jag står emot den här fruktan. Jag tror att Jesu vilja är större för mig. Jag får skämmas. Jag dör bort ifrån mig. Jag lever inte längre jag själv, utan Kristus lever i mig. Och så kan det också vara att vi ska dö bort ifrån oss själva, fördomar om människor, för att vi ska vinna människor som är föraktade, som människor talar illa om, och så sträcker vi oss ut i kärlek och så vinner vi dem. Nya folkgrupper, nya människor. Helige ande kom. Helige ande, tack att du styrker oss i det här. Tack att du styrker oss i det här. Så att vi får bära frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Herre, du ser vilka som har lyssnat in och tagit emot det här budskapet i tro. Det ber jag att de också ska vandra i det här 24-7. Herre, hjälp mig själv också. Du vet min egen situation. Du vet hur många gånger jag får kämpa med det här. Men hur underbart det är när vi väljer efter. Och vilken skörd och vilken frukt det blir.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!